Psyklyft, Hjärnkoll Hallands podcast om psykisk hälsa.
Välkomna tillbaka. Vi fortsätter samtalet där vi slutade i förra avsnittet.
Det måste ha gjort det fruktansvärt jobbigt för dig att överhuvudtaget acceptera, för att inte sen tala om att komma ut som transperson. Den här föreställningen som du själv hade av vad transpersoner är.
Mm. Ja, det var stort då. Stora steg jag var tvungen att ta. Efter gymnasiet, så, eller 2013 ska jag säga, så flyttade jag till Åtvidaberg. Jag är uppvuxen i Borås. Jag flyttade ifrån väldigt mycket min familj, mina vänner. Hade dem på en viss distans. Och det var först då, när jag bodde själv ihop med min dåvarande sambo, som jag på riktigt kunde gå in i mig själv. Och jag började tänka mycket på det här. Aktivt tänka på de här känslorna jag haft väldigt länge. Och jag började utmana mig själv, kanske man kan säga. Och jag utmanade mig själv på så sätt att jag utmanade mina föreställningar om vad det var att vara trans. Jag började läsa andra människors upplevelser, andra transpersoners upplevelser. Och jag började se att, oj shit, det här är på riktigt. Det är ingenting jag egentligen kan fly ifrån längre. För samtidigt började jag bli allt mer alienerad från mig själv. Ju äldre jag blev, ju mer jag försökte sopa allting under mattan, ju mer jag försökte fly, så insåg jag nog att jag flydde från mig själv egentligen. Och jag hade en väldigt tydlig, kan man kalla det, en uppenbarelse eller insikt. Att fly mig från mig själv så här mycket, så kommer jag komma så pass långt att det bara finns död kvar på den sidan. Och så det blev väldigt tydligt för mig. Jag minns att jag bröt ihop när jag var hemma själv i köket. Och jag fattade liksom att oj, jag måste göra någonting åt det här. Jag måste nog komma ut. Och det var väl på ett sätt väldigt mycket känslor som hade aldrig blivit erkända av mig då. Och när jag väl tittade på dem och erkände dem, så bröt jag verkligen bara ihop och grät och grät och grät i flera timmar. Och det kändes väldigt mycket som att jag hade ljugit för mig själv. Och att jag hade ljugit för alla jag älskade. Att jag hade ljugit för hela världen. Kände att nu är det nog fan dags att göra någonting åt det här. Och bekräfta mig själv. Liksom.
Jag kan ju lätt föreställa mig att i den situationen så är det pest eller kolera. Du inser också att du kan inte fortsätta fly från dig själv eller ljuga för dig själv som du har gjort. Men jag kan också lätt föreställa mig oron för vad som ska hända om du faktiskt väljer den andra vägen och kommer ut. Hur gick tankarna och känslorna i dig då?
Ja, det är precis som du säger. Jag var livrädd för att min familj inte skulle acceptera det. Att mina vänner inte skulle kunna acceptera det. Världen inte skulle acceptera det. Jag hade en bild av att transpersoner är utsatta för våld. Jag var rädd liksom, för att bli utsatt för våld om jag skulle leva ut min identitet. Jag var livrädd för att bli totalt ensam. Jag minns att jag kom...
Vad hände? Ja, vad gjorde du?
Ja, vad gjorde jag? Det första jag gjorde, det var att min sambo under den tiden hade bott i London ihop med en kompis i några månader. Det var under den perioden som jag gjorde mitt grövsta arbetet liksom, med mig själv. Men när hon kom hem så såg hon på mig att någonting var inte som det ska. Liksom. Någonting är konstigt här. Och jag minns att vi låg i badkar ihop. Och jag bara sa rakt ut. Jag minns inte ordagrant vad jag sa, men jag sa någonting i stil med. Jag känner mig som en tjej. Jag har nog alltid gjort det. Jag vet inte vad jag ska göra med det här, men jag måste berätta det, för annars kommer jag gå sönder. Jag minns inte riktigt hennes reaktion när jag gjorde det, när jag berättade för henne. Jag tror att hon har sagt i efterhand att även hon blev rädd. Hon blev rädd att jag skulle utsättas för våld. Liksom. Hon var rädd att någon skulle mörda mig om jag levde ute. Och hon var samtidigt väldigt förvirrad på många sätt. Hon var tvungen att... Hon hade sin period och hon behövde integrera det liksom, i sig själv. Vad betydde det för henne? Men sen var det hon också som på många sätt var min klippa i det. Hon lärde mig att sminka mig. Hon blev en hjälp för mig på många sätt. Att med mina steg kunna experimentera lite. Och i samband med att jag kom ut till henne kom jag också ihop med kom ut till några vänner jag hade som var placerade i Linköping. Och jag hade en känsla, delvis för att många av dem också var queera. Ingen var trans, men det var flera som var bisexuella och homosexuella och sådär. Och det skapade också ett utrymme för mig att kunna prova på liksom, saker och ting. Hur kändes det när jag blev tilltalad som hon? Hur kändes det när jag blev tilltalad som hen? Hur kändes det när jag kunde vara med dem och ändå ha lätt smink på mig? Och det blev ett sätt för mig att utforska vad som kändes bra och vad som kändes dåligt. Och
hur kändes det då?
Oj.
Att bli tilltalad hon eller att visa dig visa dig för dem med smink och så?
Det är en bra fråga. Det kändes för det mesta jävligt jobbigt. Och det var nog för att det blev så rått på ett sätt. För mig blev det så tydligt kontrasten mellan hur jag ser mig själv och rent internt som en identitet och hur min kropp faktiskt ser ut. Liksom, det blev extremt tydligt för mig att oj vad fel min kropp är. Men det var ju också det jag behövde för att senare också kunna söka vård, alltså söka hjälp för det. Vilket jag gjorde. 2015 skickade jag en egen remiss till Anova heter utredningsteamet i Stockholm. Jag hade hört att de var bra så jag skickade en remiss. Och sedan ett år efter det ungefär så fick jag träffa en läkare. Och då var processen igång så att säga. Alltså då fick jag prata med människor som jobbade med att hjälpa personer som befinner sig i min situation.
Hur gammal var du då?
Då var jag hos er 2016 ungefär där. Jag var 23 tror jag, om jag tänker det.
Ja. Och vad, alltså jag blev ju också nyfiken på när du då fick en utredning och fick prata med människor som har erfarenhet av andra transpersoner. Kände du då att jo men det här är rätt eller tvivlade du eller var det glasklart för dig vad du skulle göra?
Ja. Innan var jag osäker, alltså innan jag precis i början av stadiet där jag hade kommit ut fanns det osäkerheter för men mycket var ju också en rädsla att med behandling fortfarande se ut som en man och då se ut som Frankensteins monster eller någonting sånt där. Det fanns en väldigt mörk och i slutändan kanske till och med transfobisk bild jag hade liksom. Men ju mer jag bemötte andra transpersoner över internet, ju mer jag såg andra transpersoner som bara var vanliga människor egentligen, började jag också inse att oj, det här är kanske inte så otroligt dramatiskt och konstigt som jag har gjort upp det i mitt egna huvud. Och jag började få hopp om att kunna känna igen mig i min egna kropp. Och vården blev ju på många sätt möjligheten till att realisera det. Så när jag väl var där, då var jag väldigt säker på vad jag kände. Och jag tror också att jag hade ganska tur eftersom jag träffade mycket bra personer under min utredningsprocess. Jag hade en bra dialog med min psykolog och med min läkare. Och jag kände mig sedd och jag har hört från många transpersoner att de har fått väldigt konstiga frågor och fått väldigt dåligt bemötande via vården. Ett exempel skulle kunna vara en kompis som har berättat att när han var där så frågade personalen om nu minns jag knappt vad exakt det var, men det är jag helt blåst i huvudet nu, men
vi släpper den.
Men ett exempel som jag blev tillfrågad, som jag tyckte var konstigt, det var att jag blev tillfrågad om jag hade kalsonger eller trosor på mig. Och i sådana fall, hur ofta hade jag på mig trosor? Och det var ju under en period där jag inte hade kommit ut för världen. Liksom. Jag var inte bekväm med det, för jag var rädd vad det skulle innebära. Liksom. Men som tur var så hade jag också en psykolog som sa, det här är en liten konstig fråga, men jag måste fråga dig den här frågan. Trots att jag vet, precis som du, att det spelar ingen roll. det säger ingenting om vem du är och vad du känner. Och,
nej.
Så jag är tacksam ändå för att den processen gick väldigt smärtfritt för mig. Det var mest väntan som gjorde ont, att jag var tvungen att vänta ett år helt och hållet utan hjälp och sedan ha en utredning på lite mer än ett år innan jag faktiskt kunde få någon konkret hjälp.
Och hur lång tid tog det sen när du fick hjälp? Jag kan tänka mig att det är en fas där man känner bara att nu vill jag bara komma ut på andra sidan. Nu vill jag liksom bara vara klar med det här. Hur lång tid tog det?
Jag kan nog inte ge något konkret, liksom så här många månader tog det. Men jag minns att 2016, sommaren 2016, tror det var augusti, så fick jag mina första hormoner, alltså östrogen. Och jag tror det var mars 2015 som jag hade mitt första möte. Men jag vet inte om det faktiskt var 2016, att det gick ganska snabbt för mig att få. Det var faktiskt länge sedan som jag tänkte på det här detaljerat så här, men det tog, så fort jag hade fått mina hormoner i alla fall, 2016, så kom jag ut för alla som jag kände egentligen, via Facebook. Och jäklar vad skönt det var. Det var som om, det var som att jag hade burit hela månen liksom runt jorden flera varv. Och helt plötsligt, för första gången, kunde bara släppa taget om den.
Det var som att rycka ett plåster, kan jag tänka mig. Att det gör ont, men skit i det, det ska bara bort.
Precis. Det var nervöst och jag var rädd för reaktionerna, men när jag väl hade gjort det, då hade jag i alla fall gjort mig själv den största tjänsten jag hade kunnat göra egentligen.
Vad fick du för reaktioner då när du berättade via Facebook? Via Facebook tänker jag att där kan ju människor vara kanske brutalt ärliga på ett sätt, eftersom man inte ser varandra i ögonen. Så.
Precis.
Vad fick du för kommentarer?
Jag fick väldigt bra kommentarer. Och jag blev på många sätt bekräftad att människorna jag hade samlat runt omkring mig genuint brydde sig om mig så. De jag verkligen brydde mig om, de accepterade mig precis som jag var. Och jag upplevde att de som var närmast tog det som en gåva. Liksom. Att jag gav dem den tilliten att vara så naken inför dem. Så det var jättefint, och det var egentligen ingen som vågade säga någonting annat, kanske, jag vet inte, men men det var positivt på många många. Jag fick ingenting negativt när jag kom ut så direkt.
Men kan det vara så, tror du, så här i backspegeln då, att dina vänner, för dem var du fortfarande samma person? Det var mest du själv kanske som behövde göra den här transitionen, att tänka på dig själv på ett annat sätt. Men jag tänker att du blev väl inte annorlunda sådär, bara hux flux, du var ju fortfarande du.
Ja, precis. Ja. Jag tror de flesta som faktiskt var i mitt liv, de hade en stund där de var tvungna att integrera vad det innebar för dem. Och jag hade väldigt mycket en rädsla direkt efter att jag hade kommit ut, att jag hade en rädsla att de inte skulle, att de skulle se det som att oj, det här är en helt annan människa nu. Men ju mer tiden gick så blev det ju tydligt att de såg ju mig precis på samma sätt. Så, de såg mig för vem jag var, och de kanske, jag vet ju inte hur alla i min närhet tog det, men jag kan föreställa mig i alla fall att de var tvungna att gå igenom någon liknande liten miniprocess av att slänga sina fördomar som de hade gentemot transpersoner kanske. Sådär.
Och jag blev nyfiken också på, du berättade att du redan på gymnasiet stötte på för första gången en klasskompis eller skolkompis som kom ut som transman. Jag tänker, hur ställde det dina fördomar på sin spets då? Nu vet jag ju inte, du kanske inte var nära vän med honom, hur kunde du på något sätt känna samma, det låter ju nästan som att du har haft någon slags disrespect, heter det väl på engelska, jag vet inte vad det heter på svenska, men att du inte riktigt respekterade dig själv med de tankarna. Men kunde du känna att du ändå respekterade honom, eller fick du lite samma känsla gentemot honom då, att nej men då är du ju inte heller riktigt värdig?
Nej, det var nog kanske också varför det satte så mycket satte igång så mycket processer i mig. För att jag accepterade ju honom rakt av egentligen, minns jag, i hans identitet, och gjorde kanske den tjänsten. Jag umgicks inte med honom, vi kände varandra inte så nära. Det var väldigt mycket en bekantskap, men jag tror ändå att jag gav honom den tjänsten som jag inte kunde ge mig själv. Där tror jag.
Och det är ganska intressant hur elak man kan vara mot sig själv, och hur restriktiv man kan vara mot sig själv, men ändå känna en öppenhet och acceptans gentemot andra.
Ja. Precis. Det är väldigt konstigt och intressant, och jag tror det har nog också varit en insikt som har varit viktig för mig även bortanför transerfarenheten, att jag är en person som har ett så stort hjärta och kan acceptera människor precis som de är väldigt förlåtande. Men fan inte gentemot mig själv. Och jag tror jag kan också bara prata om mig själv, men jag tror att det är ganska vanligt att känna så, att komma till en punkt där självhatet kanske är lite för destruktivt för en, för att man ska kunna titta iväg från det. Och i det inse, men varför behandlar jag mig själv som jag aldrig hade kunnat behandla någon annan? Och det har ju lite med det här att göra. Liksom. Jag har varit där och haft otroligt mycket självhat. Och både kopplat till det här och kopplat till att ha växt upp och varit konstig överlag. Liksom. Varit retad i skolan. Alltså det slår ju på hela själen och inte bara den lilla känsliga delen av själen.
Ja. Såklart. Och jag är också nyfiken på den här rädslan eller föreställningen som du hade att transpersoner blir utsatta för våld. Mm. Har du stött på hat och våld på det sättet?
Ja. Den rädslan blev bekräftad faktiskt ganska snabbt efter att jag kom ut och började egentligen leva som en kvinna. Vad nu det innebär, det vet jag inte. Men... jag började sminka mig, jag började klä mig mer feminint, mer androgynt. Jag utmanade normer. Liksom. För det tar tid för hormonerna att göra någonting. Och då hade jag även mer skägg i ansiktet som jag desperat försökte dölja. Jag hade en mycket mörkare röst än vad jag har idag. Eller, jag har samma röst. Mitt huvud är permanent förstört ur mitt perspektiv på grund av den första puberteten. Men det syntes på mig att jag var en transperson på många sätt. Att säga. Vi hade en granne, fortfarande samma sambo. Och den här grannen brukade väcka oss mitt i natten genom att stampa på väggarna. Vi bodde i en liten i ett ganska stort hus då. Och vi hade flyttat till Västergötland. För jag skulle plugga i Göteborg. Och det var en privat hyresrätt. Så vi hade en liten övervåning för oss själva. Så när någon stampade på väggarna så var det liksom inte betongväggar utan det var träväggar. Och vi kunde se stampmärkena liksom när vi gick ut i trapphuset. Och vi blev livrädda, bokstavligt talat. Liksom. Och det nådde till den punkten att en dag skulle vi åka och handla och det satt knivar in i min sambos bils däck. Liksom. Och det enda jag tänkte då, det var, oj, det här beror på mig. Det här beror på att jag bryter mot en norm, att jag inte ser ut som jag borde se ut. Att det skapade mycket stress i mig och mycket självhat i mig, tror jag också. För på ett vis blev det ett bevis för mig att jag är ett monster. Liksom. Ett monster i den här personens ögon. Och det bekräftade min rädsla. Att bilden som jag hade av att transpersoner var våldsutsatta, den bekräftades. Som tur var så hade vi jättebra vänner. Vänner som flyttade in hos oss, två stycken. Både jag och min flickvän då mådde otroligt dåligt. För nu, för att sätta det här till där vi pratade om innan, att jag har precis kommit ut.
Mm.
Och det finns en stress i det. Den rädslan av att inte bli accepterad i det. Även fast det blev det, så skapade den någon typ av hyperaktivitet i mig. Som fick mig, tror jag, att bränna ut mig. Jag blev sjukskriven och djupt deprimerad. Särskilt när jag insåg att, oj, det finns en hotbild här. Människor skrattar åt mig, som jag inte känner, som jag ser på stan. Människor tittar på mig, som jag inte känner, som om jag är någonting utomvärldsligt. Och samtidigt känner jag mig inte säker i mitt egna hem.
Mm. Men att du känner att det är ditt fel, alltså det gör ju ont när man hör dig berätta det.
Ja.
Och där passar det bra att avrunda för idag. Vill du höra fortsättningen? Då tycker jag att du ska lyssna på nästa avsnitt.
Fortsättning följer. Missa inte nästa avsnitt.